Perfekt.
3, 2, 1.
Jag tror det blev hur bra som helst. Det kändes som att jag klappade exakt när du.
Vad bra. Ja, det ser jag fram emot att kolla när jag ska klippa det sen då. Okej, men då presenterar jag programmet då. Er välkomna till ett nytt avsnitt av What the Fuck Film, eller ska vi kanske säga What the Fuck TV. Dagens avsnitt ska nämligen handla om den fantastiska säsong 2 av The Leftovers. Vi kommer även att prata om säsong 1 lite grann, men fokus kommer ligga på säsong 2. Till min hjälp har jag ringt in två andra flitiga följare. Ependyma Louise från Nu pratar vi film.
Hej, hej!
Hej! Och även Gustav Larsed från Filmpodden Filmpodden. Hej!
Hej, hej, hej!
Välkomna!
Tack så mycket!
Tack ska du ha!
Ja, var tycker ni att vi ska börja med den här fantastiska serien? Är det någon som vill presentera själva, jag kan ju säga innan vi går igenom plotten att vi kommer till en början inte att spoila mer än alltså sånt som man kan läsa direkt på IMDb. En bit in här så kan även sådana som inte har lyssnat eller sett någon av de här säsongerna hänga med och lyssna och förhoppningsvis bli tillräckligt taggade så att ni faktiskt ser.
Det kanske blir svårt att vara helt spoilerfria, men
Men
hålla ner det så mycket som möjligt.
Nej, men precis, ingenting som kommer att förta er upplevelse i alla fall. Gustav, vad är summa kardemumma då av vad är det för något den här serien?
Oj, nu slängde du det på mig, men jag kan väl kanske dra lite bara i första säsongen då.
Mm.
Så är det ju, det är väl 2% av jordens befolkning som bara försvinner spårlöst.
Exakt, den 14 oktober något år.
Mm. Någon gång i nutid i alla fall.
Ja, jag tror att vi kommer väl in i historien.
Är det 2014 tror jag.
3 år efter att det hade hänt eller något sånt, va? Eller är det kanske med 4 år?
Ja, det kanske det är. Är det 2014 som det händer, eller är det då det kommer in?
Jag tror det. Jag läste en grej att de visade hela första säsongen det datumet förra året.
Mm-hmm.
Som är liksom en liten hyllning eller till att det är det datumet då det.
Ja, precis. Men i vilket fall så utbreds ju allting i en relativ närtid då. Så det är ju inte några konstiga sci-fi prylar som alltså att det här är någon superframtid eller att det här är någon vilda västerntid, utan det är ju vår tid som det här har skett i.
Men, precis.
Ja. Och 2%, så att drygt lite mer än 100 miljoner personer försvann spårlöst samtidigt över hela jordklotet.
Mm. 2% låter ju lite, men det blir mycket när man säger...
Hela jordens befolkning, ja.
Ja. Ja, vad ska man säga mer? Fokus ligger ju på Kevin Garvey mest.
Mm. Som är
en polis.
En liten intressant fakta som jag läste på IMDb just angående att han är polis. Mm. Det är ju första säsongen bygger ju helt på en bok som heter just The Leftovers av Tom Perrotta, som också är medskapare utav serien. Mm. Och i boken så är Kevin visst mayor, eller borgmästaren.
Mm.
Så han är inte polis i boken, men han fick bli det i serien. Varför vet jag inte, men det är en liten kuriosa.
Ja.
Det var nog bra att han blev det istället.
Ja, jo, det känns lite så.
Det, det känns som att det måste bli ganska stor skillnad ändå mot boken då.
Ja, jag har inte läst boken. Det känns ju som att man kanske vill göra det nu när man har sett serien. Fast samtidigt vill jag inte förstöra serien genom att läsa boken.
Nej.
Men där är han i alla fall borgmästaren då, och inte polischefen. För han är ju inte bara en vanlig polis, utan han är ju polischef i den, på den här orten som vi befinner oss då.
Just det. Fortsätter hon inte?
Ja. och någonting som man kanske skulle kunna förvänta sig att det här ska handla om när man hör den plotten i början där, att ja, men 2% utav jordens befolkning försvann, och då tänker man ju kanske att ja, då ska det här handla om varför hände det, och följa forskare kanske som ska försöka forska fram vad det var som skedde och varför och alla såna här bitar. Men det är just därför de har valt att lägga serien ett par år fram i tiden, för att allt sånt har redan skett och ingen har kommit fram till någonting, så de har ingen aning. Så det vi egentligen får följa i den här serien, det är ju hur alla människor liksom hanterar vardagen efter att något sånt enormt stort oförklarligt har skett. De vet ju inte om det kommer att hända igen, och många kulter och liknande som vi kommer gå in på mer startas ju för att folk vet ju inte det. Det kan, många tänker att ja, det här är Gud som har gjort någonting, eller andra tänker att det är bara något annat helt oförklarligt och att det kan hända igen när som helst, så varför ska man vara god? Alltså ja, det är så många saker som händer i psyket på folk, och det är egentligen det som vi får följa mer, tycker jag.
Det tycker jag är väldigt bra, att man får se hur olika människor hanterar det på så olika sätt.
Och sen har vi ju ett gäng som hanterar det på ett väldigt speciellt sätt, och de verkar ju veta lite mer än alla andra. De här vitklädda, cigarettrökande.
Guilty remnant.
Ja, just det.
Ja, jag vet egentligen inte om de vet så mycket mer. Får jag inte...
Nej, men man får nästan den känslan, tycker jag.
Jag får inte den känslan riktigt av att de vet mer. The guilty remnant, som just den kulten... kallas då, och det är de här vitklädda som om ni inte har sett igen, så har ni säkert kanske sett en trailer eller liknande, och det är ju de vitklädda som står och röker och inte pratar. Det är ju deras grej. De skriver bara på lappar lite korta budskap.
Men då ska det vara som någon påminnelse för detta.
Exakt, så att de tycker ju att folk liksom har gått vidare med sina liv och lagt det här bakom sig, men de vill vara en ständig reminder om vad som händer då. Däremot kommer vi in lite på säsong 2 sen. Då tycker jag att det finns en del som kanske verkar ha lite större förståelse.
Ja, precis.
Än vad de har. De kanske har mer förståelse än vad vissa, men det blir ju kommer ju till några karaktärer som verkar veta väldigt mycket, tycker jag, sen.
Precis.
Ja.
Ja. Vi kanske ska ta och nämna att det har varit lite blandad kritik för den här serien. Framförallt gällande första säsongen, att där var det ganska vedertaget att antingen så älskade man den serien, eller så hatade man den. Mm. Och det kände jag var ganska befogat ändå i första säsongen. Jag älskade ju den första säsongen. Och så
det gjorde jag med.
Jag avfärdade den ju helt faktiskt efter första avsnittet.
Ja, ja.
Eller inte helt, men jag tyckte att första avsnittet var en 3 av 5 liksom. Så jag orkar inte fortsätta. Men sen så hörde jag många andra som tyckte att den var bra. Så jag gav den 2 avsnitt till och då var jag helt fast. Så jag vet inte om första avsnittet var lite sämre eller om det bara var att jag inte kom in i det med en gång.
Ja, det är en liten speciell värld att ta sig in i kanske. Men jag förstår också att det, egentligen så har det ju ett ganska konstigt fokus på att det är ju just psyket som man ska fokusera på i de här som lever kvar där, och man ges absolut inga svar på någonting. Och jag tror det kan vara ganska frustrerande för många. Så att jag förstod ändå när jag såg första säsongen, när jag rekommenderade den för folk, så för vissa så rekommenderade jag den inte för att jag tänkte att det här kommer inte vara någonting för dig. Men efter att ha sett säsong 2 så vill jag att alla ska se säsong 2. För den tror jag att tilltalar de flesta. Kanske inte alla, men de flesta. Och då måste man ju nästan se säsong 1 för att kunna uppskatta säsong 2 helt.
Jag tänkte på det. Första avsnittet, eller om det var första och andra avsnittet, var de enda som är regisserade av Peter Berg. Och han är ju lite tveksam regissör emellanåt. Han gjorde väl den här Battleship bland annat.
Jaha, ja, den härliga med...
Jag har inte sett Alexander den i och för sig, men jag har inte hört mycket gott om den.
Nej, det har inte jag heller.
Så han är lite upp och ner regissör i vanliga fall, så jag vet inte om det är ett samband där, kanske.
Ja, ett stort namn som vi inte har droppat ännu, det är ju Damon Lindelöf. Lindelöf till och med. Alltså skaparen av Lost, bland annat. Och han drar ju det stora lasset. Han har ju skrivit manus för alla avsnitt på båda säsongerna.
Precis.
Tillsammans med Tom Perotta då, till viss del, som skrev boken som den första säsongen baseras på. Men den andra säsongen baseras ju inte alls på boken, för den tar ju slut i första säsongen på boken.
Då förstår jag varför jag började tänka lite på Lost när jag såg The Leftovers.
Ja, och jag har ju läst väldigt många intervjuer med honom nu efteråt, och det känns ändå som att han tog till sig mycket av den kritik som han fick för hur Lost spårade i slutet. Och även till exempel hur han pratar mycket om hur de där varje säsong inför finalen var tvungen att liksom ha ett ark redo för nästa säsong, och att varje säsongsfinal skulle sluta med världens cliffhanger varje gång och sådär, och att det var ett helt annat sätt att göra en serie på. Här så har ju båda de här två första säsongerna har ju en början och ett slut. Alltså båda de här säsongerna hade ju kunnat ta slut efter sista avsnittet, och man hade kunnat köpa det. Även fast man har velat ha mer båda gångerna. Men nu igår, eller om det var i förrgår, så blev ju faktiskt serien förnyad till en tredje och sista säsong. Så att det kommer komma en säsong till, och de vet...
Vad lägligt att de gjorde det precis nu innan vi skulle spela in det. Det tyckte jag var jättebra.
Ja, det perfekt.
Så vi fick med det.
Precis. Jag vet inte, har ni sett de här bilderna från demonstrationen utanför HBO:s headquarters?
Nej,
det är ju massa...
Var de klädda som Guilty Remnant?
Yes, de var massa fans.
Jo, jag såg en bild. Jag såg någon som gjorde en selfie.
Precis, massa fans som hade klätt ut sig till The Guilty Remnant, som stod utanför och rökte och hade såna clipboards som de har i serien där det stod Renew på. Så stod de utanför där i flera timmar och bara stod tysta. Folk gick runt och tog kort på dem, men de gjorde inget annat än att stå där och röka. Och det blev ju förnyat bara 3 dagar efter det.
Jag tänkte bara återgå lite till Lost där, för jag följde Lost, men jag tyckte att det spårade, och jag tyckte att det kändes som att de... Jag fick känslan när jag kollade på det att de hittar på lite liksom...
On the fly liksom.
Ja, medan de spelar in liksom, i stort sett. Och jag får pyttelite den känslan här. Jag vet inte om det är för att jag vet om att det är Damon Lindelöf eller om det verkligen är så, men det är ju absolut inte ens i närheten av det jag kände när jag såg Lost då, men pyttelite.
Ja, jag oroade mig ju lite för det i första säsongen. Mm. Men sen så fick jag veta att det var ju baserat på en bok, och den har de visst följt ganska slavigt. Så då, där visste de ju början och slut allting, vad som skulle vara med egentligen. Mm. Så det var ju lite oroande inför säsong 2 hur den skulle bli. Men med tanke på hur den blev så är jag inte alls orolig på det sättet inför den sista säsongen, utan de lyckades ju under säsong 2 göra en nystart som ändå öppnar upp på ett särskilt sätt, och allting knyts ihop ändå ganska fint i slutet. Det hade ju varit jobbigt om de hade lämnat massa trådar och haft en cliffhanger på slutet och sen hade lagts ner. Då hade jag ju blivit galen verkligen, men så är det verkligen inte.
Nej.
Och nu dessutom så vet de ju redan innan de går in och spelar in nästa säsong vilka nu som får hänga med över i den. Vi vet ju inte om de gör samma sak som de gjorde med den första och andra säsongen, där de egentligen byter ut stora delar utav de som var med i första säsongen är inte med i den andra.
Nej.
Det är ju en liten kärna som är med. Kevins familj med omnejd i princip då.
Jag kan säga att de som är med i säsong 2, det är, jag kommer inte ihåg någon annan från säsong 1.
Nej.
Det blir ju lite så, men det var ju ganska många man fick lära känna i The Guilty Remnants i säsong 1. De spenderade ju väldigt mycket tid med dem, hur de värvade folk och så, och sen lite i den här kyrkan också som Matt tillhörde. Men ja, och sen så är det ju en del som kanske inte heller lever igenom hela säsong 1 då. Så.
Jag kommer inte ihåg hans fru från säsong 1.
Jo, hon var med. Hon ligger ju där i något rum någonstans. Och...
Är hon likadan då?
Ja, precis. Hon är ju likadan genom både första och andra säsong. Jag kommer inte ihåg om... Var det inte så att hon var med i en olycka? Alltså, blev hon inte påkörd eller någonting? På grund av att de förare i en annan bil försvann.
Jaha, okej.
Okay. Så att han har ju inte fått... De har ju inte fått pengar och hjälp och sånt. För det, alltså de som i första säsongen var i stort fokus på de som blev kvar, alltså the leftovers, och de som försvann, om de faktiskt hade försvunnit så blev man ju ersatt av staten och fick ju pengar. Det var ju det som var Noras jobb i första säsongen, åka och intervjua folk.
Just det.
Men de fick väl ingenting, för att hon, alltså Mary försvann ju inte, utan hon blev ju bara påkörd. Och ja, så att de har inte fått någon hjälp egentligen.
Hon är nog en av mina favoritskådisar i den här serien, tror jag. Hon spelar Nora.
Hon är väldigt bra.
Jag tänkte hon som spelar Mary först, bara, ja, okej.
Okay. Ja, ja, hon är ganska trovärdig hon med.
Ja, det är en bra insats där. Ja, nej, men Nora är ju verkligen, hon har ju vuxit från säsong 1 till säsong 2 också, tycker jag. Men hon hade ju ganska komplex säsong 1 också.
Kanske, ja, precis. Hon kanske inte har vuxit så, men hon har utvecklats mycket.
Ja,
okay. Åt ett annat håll.
Precis.
Ja, det är inte det beror på hur man ser det, såklart.
Precis. Och det är ju hon, dottern. Vad heter hon nu då? Hon heter...
Gilja.
Hon hade ju väldigt mycket i första säsongen. Sin lilla rebellious, och hennes... det är ju en som inte har följt med till den här säsongen. Hennes kompis var ju väldigt mycket och bodde i deras hus och grejer.
Och flörta med Kevin, va?
Ja, eller man fick ju inte riktigt, man visste ju inte riktigt om... jag minns inte om man fick veta om det verkligen var så, eller om han bara inbillade sig. Ja. Men han var ju lite instabil. Eller han är ju instabil genom hela alltet. Och hans farsa är ju med mycket mer också i första säsongen. Inte jättemycket, men han är ju bara med några fåtal gånger i några sekunder i den här säsongen.
Typ på TV och sånt.
Ja, till exempel. Och, men det är ju någon gång innan också när han säger att jag började lyssna.
Ja, just det. Precis.
Som får konsekvenser även för Kevin sen då.
Mm.
Ja, ska vi nämna musiken lite? Och sen ja, det efter det så kan vi gå över till spoilers. Men musiken, det här måste ju alla få höra innan vi börjar och spoila och gå över på säsong 2.
Mm.
Vad har vi på musiken?
För det första kan man ju bara nämna lite det här med hur stor skillnad de har gjort med intromusiken.
Bättre tycker jag också.
Ja, det tyckte jag absolut inte i första avsnittet. Då var jag väldigt...
Ja, men jag var lite förvånad. Här,
ja, jag kanske inte var besviken på den, men jag blev väldigt överraskad. Och, men det var redan vid andra eller tredje avsnittet som jag verkligen kände att att det passade väldigt bra.
Ja, det passade in för det stället de reser till, liksom.
Precis. Och sen, för det första... Första gången jag såg det så tyckte jag att den kändes för munter och så. Men sen så vände det nästan. Den blev liksom bitterljuv på något sätt.
Mm-hmm.
Ja, i kombination med bilderna vi får se så känns det ju nästan ännu mer läskigt.
Mm.
Ja, och de bilderna gillar jag ju bra mycket mer än vad, alltså hur introt såg ut i första.
Det kanske var lite för övertydligt i första säsongen.
Mm, kanske.
Jag kommer ju på något vis att klippa in delar utav det här
Som vi har
pratat om det. Så att ni som lyssnar på det här, ni har hört de här intron nu. Men jag gillar ju båda två. Men jag vet inte om jag gillar introt för säsong 2 mer, bara för att jag gillar säsong 2 mer.
Jag kommer ihåg att jag verkligen älskade introt i första. Det var en sånt här som jag... Det är sällan jag kollar på hela intron. Jag brukar spola förbi. Men det finns vissa serier som jag kollar igenom hela, som till exempel...
Game of Thrones kollar du alltid igenom, eller?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är en sån som jag hoppar över.
Ja, jo, det gör jag med.
Men till exempel Game of Thrones, i alla fall första säsongen, kollar jag igenom introt varje gång. Nej, vad sa jag nu? Sa jag Game of Thrones ändå?
Ja, det sa du.
Jag menar True Detective.
Jaha. Min sambo måste se Game of Thrones introt varje gång, inga undantag. Mm.
Bara för att de visar lite vart man kommer vara i avsnittet.
Nej, för att musiken och liksom
är de olika?
De är, nej. Jo, det är lite olika vad som visas, är det inte?
Ja, men låten.
Nej, låten är densamma. Men ja, alltså bilderna, de visar ju en del av världen. Man får ju se typ vart man kommer befinna sig i avsnittet.
Precis, det ändras lite grann.
Ja, och sen var det även då Leftovers säsong 1 som jag tyckte var jättebra, som jag kollade igen. Det var ju inte så långt i och för sig, men... Och sen så kände jag väl då när jag såg första gången på säsong 2 att det här kommer jag nog skippa. Men det gjorde jag inte. Så det kollade jag på varje gång sen. För det sätter liksom tonen lite.
Mm. Och jag gillar också när de inte kommer så här på samma ställe varje gång. Utan ibland så börjar avsnittet, så håller det på kanske 10 minuter innan det kommer. Alltså det är som något intro. Och sen i vissa avsnitt börjar det på en gång.
Ja, det är som Fargo, om jag nämner en annan serie. Där har det ju varit olika intron också. Så, var de placerar låten.
Precis. Ja, det är väl i och för sig inte superoriginellt, det är det ju på ganska många serier. Men jag tycker det passar extra bra här. Allting passar bra i den här serien.
Ja, jag tycker absolut att intro till första säsongen, om jag bara skulle lyssna på låten, då tycker jag att den första säsongens låt är bättre. Men om jag tittar och lyssnar så tycker jag nog att andra säsongen har en starkare öppning.
Mm. Ja, jag kan nog känna så nu med.
Och båda de här introna, alltså musiken, all musik har ju skapats av samma person. Jag var lite osäker på hans uttal, för jag vet inte vilket land han är ifrån. Men han heter ju Max i förnamn i alla fall. Sen i frågan om han heter Richter eller... Ja,
ja, något utav det.
Något sånt. Max i alla fall. Vilken kille.
Vilken kille, ja. Alltså... Du kör lite medley eller något kanske.
Ja, det kommer jag definitivt göra. Det kommer klivas in lite bakgrundsmusik lite här och där i det här avsnittet. För det finns så mycket att välja på.
Speciellt om det blir djupa och lite så här... känslosamma, då får du verkligen lägga på den.
Redan efter jag såg i princip första avsnittet i första säsongen så kollade jag upp vem har gjort den här underbara musiken. Och sen så kollade jag på YouTube förstås då, och lyssnade på några av hans låtar, och han gör ju verkligen jättebra musik. Och vill man lyssna på en av hans låtar som han gjorde tidigare, som är med i serien, så är det November som är väldigt bra.
Verkligen.
Jag kanske klipper in den här, vem vet.
Kanske, kan hända.
Det kan hända. Alltså, jag flera gånger så alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men det blir liksom som grädden på moset många gånger. Alltså manuset är superbra. Skådespelarna, speciellt Justin Theroux.
Ja, han är svinbra i den här serien.
Alltså, han har såna grymma scener ibland.
Det känns som man har sett så jättemycket av honom förut, men
nej,
men här levererar han verkligen på topp.
Jag vet ju att allas vår favoritperson, Järven, det är visst hans favoritskådespelare. Jag pratade lite med honom på...
Han är ju med i Lost Highway.
Det kan stämma, ja. Men Järven hade helt missat, alltså han visste inte att Justin var med i den här serien, så han har inte sett den, men han märkte det igår. Och han skrev till mig tidigare idag att de tre första avsnitten är ju helt magiska, varför har jag inte sett det här förut?
Ja, jag såg det.
Så han är ju uppenbarligen fallit dit, så innan han lyssnar på det här avsnittet som kanske kommer ut på söndag eller något, eftersom jag har lite plugg och få iväg också, så hoppas jag att då har han väl hunnit igenom första säsongen i alla fall. Så.
Det kan hända att jag får honom på mig nu, för jag blir osäker nu om det är i Lost Highway han är med, eller om det är i Mulholland Drive.
Ja,
eller om det är någon annan. Någon Lynch-film i alla fall.
Han får vara glad för omnämnandet helt enkelt.
Ja, precis.
Ja. Lycka till med tittandet, Axel.
Verkligen.
Men i alla fall, musiken är ju helt, helt fantastisk, och den passar så bra in i serien, och jag har blivit förstörd utav att se den här säsongen, för när jag kollar på andra serier så uppskattar jag inte dem så mycket som jag borde, för att jag inte tycker att allting flyter ihop lika bra. Till och med Fargo, som är helt fantastiskt, har jag känt att ja, det var ju ett jättebra avsnitt, men det var ju inte lika bra som det jag såg igår, för att Fargo har ju kommit på tisdagarna och Leftovers på måndagarna.
Ja, just det.
Och så har jag varit hög på Leftovers, och sen så har inte Fargo lyckats att slå det alla veckor. Men när jag tänker tillbaka så är Fargo har ju också haft en grym säsong, om ni har följt det.
Nej, jag har inte kollat så mycket på säsong 2. Men...
Den har lyft jättemycket, tycker jag, Fargo säsong 2. Den var lite seg i början, men otroligt stark just nu. Den går spikrakt uppåt.
Jag tycker fortfarande säsong 1 var bättre, men det är nog för att jag gillar de skådespelarna väldigt, väldigt mycket.
Det är en av de bästa tv-säsongerna överhuvudtaget, vilken serie som helst.
Ja, precis. Säsong 1 utav Fargo är nästan lika bra som säsong 2 utav Leftovers för mig. Och för dig så är det väl lite tvärtom där då. Men båda är ju otroligt bra.
Jag tänkte på om vi återgår till musiken i Leftovers lite. Jag pratade med Louise innan här lite om det kan vara så att musiken är så bra så att den hade förstärkt vad som helst. Jag vet inte om du lyssnar på Alex och Sigge eller?
Jo, det gör jag.
Lyssnade på dem idag?
Lyssnade på dem idag och förra veckan, så har de båda gångerna klippt in lite musik. Men den här veckan så var det ju...
Men när de klippte in över, när de läste upp den här, vad var det, Svensk Damtidningsartikel om Ja, prinsessan Victorias hund.
Prinsessans hund, ja, precis.
För det förhöjde ju verkligen Zorro jättemycket. Ja.
Men jag tänkte på det. Vi pratade om Zorro. Saknaden, tomheten, meningslösheten. Det skulle vara fint, tycker jag, som en hyllning till Zorro, Sigge, om du ville läsa någonting om Zorro. Någon artikel kanske. Och så spelar vi Leftovers. Vi som är kvar då. Han har ju då gjort sin departure.
Att jag läser då någon av de här minnestexterna.
Ja, och då känner vi då att han har lämnat oss. Och kvar är vi här med sorgen och tomheten.
Med en bitterljuv saknad alltså.
Ackompanjerat av den tomhet som utgör den här slingan från The Leftovers.
Vi är The Leftovers.
Vi är The Leftovers. Och Zorro har lämnat oss.
Med Uffe och kanonhundarna. Det var för 9 år sedan som prinsessa Madeleine fick den lilla Jack Russell-valpen Zorro i 24-års present av sin dåvarande kärlek Jonas Bergström. Efter det var Zorro henne trogen i vått och torrt, i med- och motgång. Nästan på varenda resa till och från Sverige var Zorro med. Trogen, snäll och varm satt han med henne i business class med sina kloka ögon och mjuka päls. Men nu har Zorro gjort sin sista resa.
Ja, nej, men det, jag håller med på sätt och vis. Men
fast samtidigt är det väldigt, ja, det är, ja, väldigt starka, alltså,
skulle det användas hela tiden så skulle man ju bli, alltså man skulle ju se igenom det till slut, hoppas jag, att jag skulle göra i alla fall. Men den är ju verkligen bra. Det jag nästan skulle, alltså den invändning jag kan tänka sig ha, det är om den är för bra ibland, så att man istället börjar och tänka på shit vad bra det här var med musiken, alltså att man tar sig ur för att musiken är så bra på vissa delar och tar sig ur upplevelsen, men jag känner inte riktigt att det hände mig. Det är mer sånt jag tänkte på kanske efter att jag hade sett ett avsnitt, att allting flöt ihop så bra, och avsnitten avslutas ju gärna väldigt ja, men lite cliffhangers och sånt mellan avsnitten, inte mellan säsongerna, men mellan avsnitten så har det varit flera gånger som du och jag, Gustav, har suttit och pratat på Facebook eller på Twitter i såna här privata meddelanden och funderat över vad som skulle ske. Och ett avsnitt där så lyckades jag övertyga dig om att min idé måste vara helt rätt, och du övergav din egen till och med.
Ja, som var rätt.
Och sen så kom vi till det avsnittet, så hade du hade sagt exakt så som det skulle bli. Jag
presenterade en teori för dig och sen lade du fram, nej det måste vara så här, och så kände jag, ja det är klart det är så. Min teori lät inte alls lika bra då när du hade sagt det, så jag kände, nej, min stämmer inte. Men det gjorde det.
Ja, det var exakt så som du sa.
Ja.
Men det kan vi ju komma till lite senare, så kan du få extra cred för det också. Och vi lyfter in Louise också. Har du att tillägga om musiken? Har du något mer än att man ska lyssna på novemberlåten?
Ja, precis. Nej, men det är ju som sagt så att den tillför ju vilken scen som helst en massa feels, som man säger nu för tiden. Så att frågan är ju om man kan använda den låten för att göra en dålig scen bättre, fast jag tror inte att det är så enkelt, utan den används på rätt sätt. Den används inte för mycket eller för lite, utan
precis,
den funkar varje gång.
Precis, det är egentligen 2 stycken som används framförallt för att förstärka. Det är ju ett sån här ett pianodel som läggs på. Och den originallåten heter ju Departure. Så det är ofta om det handlar någonting om någonting ledsamt, så kommer det här på. Och sen så är det ju någonting också med några stråkar.
Det kan nog vara november, eller?
Det kan det vara.
Ja, men okej. Då har ju ni hört den här nu, ni som lyssnar, för då har jag klippt in den tidigare. Men jag var inte säker på vilken den låten var. Men båda de två används ju ganska flitigt i helt rätt lägen, men annars är det ju väldigt olika musik i avsnitten i övrigt, så som används till exempel i det här avsnitt 8 på säsong 2 på hotellet, så är det ju ett helt annat soundtrack.
Ja, där kör de mycket klassisk musik, va?
Ja, egentligen hela avsnittet. Det var ju det som var förra veckan på Alex och Sigrid när man använde klippning.
Ja, just det. Men sen var det var ett avsnitt som jag nästan fick lite drive-vibbar av. Vilket avsnitt var det? Det pratade vi också om. När de har lagt in en country-version av den här 80-talslåten som jag gillar så mycket.
Just
den här
det,
When in The Promise med When in Rome heter det, originallåten. Och så.
Jag kommer inte ihåg vilket nummer det är på avsnittet, men det är när Liv Taylor dansar med en viss person.
Ja, på en bar.
På en bar. Vi kan ju prata mer om det sen när vi går över till spoilers. Ska vi kanske ta och säga att vi går över till spoilers nu. Så nu har alla fått en halvtimme.
Ja, det får de vara nöjda med.
Som de kan vara nöjda med. Och jag tror att vi alla tre är helt ensamma att vi tycker att man ska se den här serien.
Absolut.
Både du och jag, Gustav, tycker att säsong 2 är den absolut bästa, medan Louise tycker att säsong 1 är lite vassare. Så att,
oavsett... Jag ska se om säsong 1. Jag kan ha ändrat mig sen efteråt.
Mm.
Ja, jag har ju några fem. Jag har ju insett betyg lite på Film Addict, våra kompisars sida där. Och jag har väl några femmor på den här. Det tror jag inte jag hade på första. Så den är nog strået vassare.
Ja, för mig är den där i alla fall. Apropå den här bättre.
Musiken, om jag bara får säga en sak till angående musiken. Det är just på hotellet. Det är en låt. Har ni sett Birdman?
Mm.
Det är liksom en sån här typ galen låt med så här trummor.
Ja, precis.
Det är en sån låt i det avsnittet jag för mig. Och den, när jag såg om avsnitten i säsong 2 nu lite snabbt, så hörde jag den bland annat, nu ska jag se vilket avsnitt det är, Off-Ramp. Kan det vara tredje avsnittet eller någonting?
Mm.
Tredje avsnittet heter Off-Ramp.
Ja, precis. Det är liksom mycket med Lauri där, så återkommer den här lite galna musiken.
Mm. Ja, just det.
Det börjar till och med så, eller?
Ja, när hon tvättar bilen eller någonting. Och hon är på biltvätten flera gånger.
Det var också en väldigt speciell inledning där på det här avsnittet.
Visst, var det det avsnittet, nu är vi på spoilers, nu får ni se vad ni vill. Var det avsnittet som slutade med att han öppnade upp sina armar där och sa do you want a hug? Alltså att det var det som, eller var det ett avsnitt till med de två? Var det ett eller två avsnitt med dem i början? Det var bara det, va?
Jag tror det var det som han öppnade upp sina armar.
Jag trodde ju inte att de lurades då, utan jag trodde ju att han kanske har fått den här kraften av han som dör i första säsongen. Som kommer med i hotellavsnittet. Det är ju lite fint ändå att de som hade dött, som att de var döda, så fanns ju de att tillgå, så att säga. Så att de skådespelarna som dog i första säsongen kunde ju komma och vara med i på hotell, så han spelar ju säkerhetsvakten där.
Säga vad man vill, men det avsnittet har ju bästa titeln i alla fall. Hotellavsnittet.
Ja, vad är det? International Assassin. Ja. Och det är det näst högst rankade på IMDb.
Vilket är högre då? Sista eller?
Det är det sista, ja, precis.
Men, för International Assassin har ju 9,7. Vad har det sista då?
Det sista har 9,8, men det kommer väl... Okay. Kommer väl att sjunka kanske när tiden går lite. Men jag håller nog International Assassin som favoritavsnittet.
Mitt favoritavsnitt är avsnitt 5. Vad heter det nu?
No Room at the Inn.
Mm. Precis. Mats och hans fru Marys berättelse där tyckte jag var fantastisk.
Mm.
Och där planteras ju också det här lilla fröet som där man inte, när man första gången inte riktigt vet om Matt är vid sina sinnesfulla bruk.
Precis.
Och det var ju snällt av dem ändå att fria honom från de misstankarna i sista avsnittet sen.
Mm.
Det nämnde ju också Damon i någon intervju efteråt här att det var inte en sån sak som de ville ha hängandes löst ifall det inte skulle bli förnyat. För de var ju med på att det hade ju lika gärna kunnat vara helt slut nu. Och då ville de inte att den biten skulle vara alltså tvetydig. Så det var ju snällt mot den karaktären ändå.
Mm. Mm, verkligen.
Och det avsnittet... Det har ett riktigt så här what the fuck-ögonblick också. Det är ju när han ska försöka få pengar och hans uppgift är att slå en person med en åra och samtidigt skrika Brian.
Ja, just det. Ja.
Det är väl what the fuck-ögonblick.
Ja, det måste vara.
Jag älskade det.
Jo, ja, absolut. Ja. Brian! Ja, och han bröt
harder
till slut också. Ja, ja, det var ju det var hela den skaran människor där utanför är ju lite what the fuck. Hela bunten, den här tjejen där i sista avsnittet som it's not your baby. Hon var ju också lite udda och ett tag så kändes ju lite väl om det där barnet skulle rövas bort. Jag blev lite frustrerad och tänkte att om det blir en cliffhanger med att det där barnet rövas bort nu så kommer jag bli riktigt riktigt sur om säsongen inte förlängs än. Mm. För barnet är ju redan lite speciellt eftersom att det är ju ja,
ett hittebarn.
Ja, men precis det där den där speciella killen från första säsongen. Det är ju hans barn.
Mm. Nu minns jag knappt detta men...
Ja, men du vet, han hade ju typ ett harem där han som kramade folk och tog bort deras smärtor och sånt. Han hade ju massa asiatiska tjejer som bar hans barn.
Det här har inte jag fattat.
Kommer du inte ihåg han?
Jo, men jag har inte fattat att det är hans barn.
Jo, men det var ju Tom fick ju han, det där stället blev ju stormat i första säsongen. Alltså det,
ja, just
och de,
det.
Alla skulle ju på alla ställen i landet skulle de ju utrota massa kulter och sånt. Det var därför som han Kevin kom undan. Han sa ju till och med att ja, men jag rövade bort Patty och hon dog och hon tog livet av sig visserligen, men det var jag som rövade bort henne. Och de bara, ja, men hon var med i en kult. Ja, men då är det okej.
Okay.
Alltså, så var det bara, ja, okej. Okay. Men han dog ju inte då, men i den här räden. Men då fick ju Tom, alltså Kevins adoptivson, fick ju smita iväg med den här kvinnan och som var gravid. Och sen, jag kommer inte ihåg om hon dog eller om hon stack eller hur det var, men han blev ju kvar ensam med barnet och lämnar ju den.
Det är en liten detalj som bara försvunnit för mig.
Ja,
men det gjorde ingenting.
Nej, men det är ju där barnet i alla fall. Så jag tänkte att det kan ju vara något speciellt, något magiskt med det här barnet. Eller
och,
så.
Och just det barnet så känner jag... Nora hittar ju barnet på Kevin och deras trappa.
Mm.
Och det finns en koppling, känner jag, till hur säsong 2 börjar, med kvinnan som förlorar hela sin familj och sen får ett barn där.
Mm.
Ja, hon dör ju. Ja, just det. Du menar...
Grottkvinnan, eller?
Alltså, ja, grottkvinnan.
Grottkvinnan som föder det där barnet.
Hon ja,
dör,
precis.
Hon dör ju också.
Ja, ju, men hon förlorar hela sin familj först.
Ja, och sen får hon barnet. Och sen, sen dör hon också. Och sen kommer ju någon annan och plockar upp barnet.
Ja, att det är lite precis där som Nora förlorar hela sin familj och sen så hittar de det här barnet.
Skulle det
jag kände någon slags koppling där.
Ja, skulle det här barnet rent tekniskt kunna vara någon som vårt barn i säsong 2 är någon typ av ättling till eller något? Bara en
En reinkarnation kanske.
Ja, men typ, det skulle ju rent inte kunna vara släkt, bara att det är ett par tusen år emellan eller så. Vad vet jag? Jag tror inte hur de kommer ta upp det i säsong 3.
De sa ju att öppningsscenen där med grottkvinnan, att vi skulle få märka av den på något sätt i sista avsnittet. Ja, någon koppling där.
Men det tog jag som att det hade med de här jordbävningen att göra. Men det kan ju ha... kan ju finnas någon annan koppling kanske. Har ni reflekterat något mer över det? Jag bara tänkte, för att visst var det ju en jordbävning då också i det första avsnittet i den här grott.
Ja, det var det som fick grottan att rasa ihop.
Och sen så är det egentligen varje gång någonting särskilt har hänt, så har det ju varit den där jordbävningen. Och det har också i säsong 2 hänt Kevin flera gånger. Och det är väl egentligen det som är den cliffhangern som vi får. Det är ju inte mycket av en cliffhanger, men det är ju en jordbävning precis innan han går in i huset, och man vet ju inte vad jag tänker. Någonting har ju hänt i och med den jordbävningen.
Det är ju en jordbävning när han har hoppat i, ja, det är ju spoiler nu då, när han har hoppat i vattnet, så blir det en jordbävning och tar bort vattnet.
Precis.
Och även när han kommer upp ur marken efter att ha varit nedgrävd efter giftet där, så är det också en jordbävning, liten. Och sen på slutet i sista avsnittet.
Precis.
Så... men i första avsnittet i säsong 2 så är det en liten dialog som kan vara en tänkbar förklaring, eller vad de tror är orsaken till de här jordskalven. Och det är när han, deras son Tommy, ska sälja sånt här vatten. Nej, blanda ihop dem nu. Vad heter han? Deras andra son, Michael, i den andra familjen.
Ja, just det, precis,
Michael
precis.
Ska sälja vatten, och då är det en liten jordbävning. Och då så säger ju en person där, fucking frackers, och då kollar jag upp det, vad frackers, vad han menar, och då finns det något som heter fracking.
Jag vet exakt vad det är, för det hade jag på tenta för 2 veckor sedan.
Ja, och att det tror de kan orsaka jordskalv.
Vad är det då?
Det är ett sätt att få upp olja ur marken på. Man pumpar ner en typ vattenlösning tillsammans med lite gifter och sånt som puttar upp olja som man inte kunnat få tag i tidigare. Typ som finns så här sprickor i berg där man inte kunnat borra ut den. Men då trycker man upp det genom att man pumpar ner annat så oljan kommer upp.
Men det var ju en tråkig förklaring.
Ja, ja, men det är förbjudet i många ställen i världen. Just eftersom att det tros starta jordskalv.
Vad tråkigt det vore om det kommer fram i säsong 3
att det var det som tog bort vattnet.
Ja, då skulle det bryta olja. Det är det som är hela grejen.
Ja, och någon blir oljemiljardär.
Ja.
Kanske.
Ja, det blir lite så här, there will be blood i sista säsongen istället.
Ja, det vore inte helt fel.
Nej, för sig.
Nej, jag tror inte att det kommer vara det. Men ja, jag hoppas inte att... eller i och för sig så är det en sån bit som de flesta sakerna i serien kan ha en logisk förklaring. Förutom att de här 2% försvann. Det finns ju ingen logisk förklaring på det. Men många av de här sakerna som många säger, ja men nu måste det här vara betyda att någonting är magiskt eller så. Men så kan det lika gärna vara så att det finns en logisk förklaring. Till exempel det här allt med Patty visste man ju inte. Och sen när hon, Laurie, kommer in och säger att, ja, men för hon är ju psykolog, eller var psykolog innan hon gick med i Guilty Remnant, att ja, men du är ju uppenbarligen du är sjuk som din pappa, det här kan vi bota liksom. Och då visste man ju inte riktigt om han faktiskt kunde bli botad på ett sånt sätt, eller om han var tvungen att göra den här resan till hotellet som vi är glada att han gjorde. Men jag trodde ju lite att han kanske skulle dö där, att de skulle vara modiga och ta koll på en huvudrollsinnehavare och sen ta serien vidare på ett annat sätt. Alltså att det skulle vara en sån psykologisk grej att ja, hans psyke klarade inte av det här och att han tog livet av sig liksom, på grund av allt som hade skett. Men så blev det ju inte, som tur var, visade sig.
Det var den största cliffhangern i den här säsongen, va?
Och vi
slutade på det avsnittet i stugan där med gubben.
Precis. Absolut.
Och det var ju många som hade sett sett Patty förutom honom som man har träffat, så att hon måste ju funnits på riktigt.
Ja, nej, på riktigt fanns hon ju, för att hon fanns ju i första säsongen. Men de anledningar som Laurie gav för att hur det här skulle inte kunna vara på riktigt var till exempel att Patty aldrig var med när Laurie fanns där. För att ja, Laurie hade ju haft henne som patient hur länge som helst, alltså innan allt det här hände. Så att, och hon hade ju berättat saker, även fast hon inte ska berätta saker om patienten, hade hon berättat saker om Patty, till exempel det här förhållandet med maken och sånt, för Kevin. Så att han visste ju de här sakerna om henne. Så att, och allt som hon berättar för honom om honom själv, det har ju han redan upplevt egentligen, bara att han väljer att ha henne berättade för honom. Och allt som handlade om henne fanns det ju en logisk förklaring till hur han kunde ha vetat om det. Och det vore också logiskt att hon inte kom dit när Laurie fanns där, för då skulle ju Laurie kunna säga okej, är hon här nu? Fråga det här. Och då skulle hon kunna veta svaret på en fråga som Kevin omöjligt visste svaret på.
Men sen var det ju... Ja.
Säg det.
Ja, nej, det var ju flera personer som såg henne, som han uppe i tornet till exempel frågade ju, vem är din vän? Så här, och, så att andra kunde ju se henne liksom.
Eller också såg han bara att han stod och pratade med någon.
Ja, precis. Det var så jag tolkade det. Virgil
till exempel sa ju, jag kan hjälpa dig med ditt problem, och de hade ju inte pratats vid innan.
Nej, men det är ju det i så fall, alltså, det var han jag...
Han hade varit med om det själv.
Precis, det var ju det som jag pratade om tidigare där innan spoiler, så att det verkar som att åtminstone en vet väldigt mycket. Men kanske inte så mycket om varför alla försvann, men han är ju uppenbarligen blivit lite allvetande. Och även han, den här som läser av i handavtrycken och det där.
Men man vet, och även Liv Tylers karaktär tycker jag känns som att hon vet någonting som ingen annan vet.
Ja, jag vet inte om hon vet så mycket mer än någon annan vet, men hon vet.
Det känns som att hon vet vad som ska göras. Ja, precis.
Ja, nej, men vi får väl vi får ju veta att Patty, eller vi vet ju egentligen inte vad det här avsnittet på hotellet är, men så som jag väljer att tolka det så är det en lite magisk touch över det hela, och jag köper liksom det. Jag tycker det passar in i den här världen för att det används så sparsamt.
Ja, men det är något övernaturligt, för han är ju liksom kliniskt död i 8 timmar, så
precis. Så något där ju, och sen så jag postade ju en bild till er också, en liten spaning som Louise blev väldigt förnärmad av, om det skulle vara så som jag tänkte. Men
vad var detta?
Det var ju i International Assassin när han ska döda Patty när hon är i form av ett barn.
Ja, just det.
Så träffar de ju en snubbe på en bro.
Nu vet jag vad du menar.
Som ska, eller som säger att det här, du kommer aldrig liksom bounce back för det här, från det här, och du borde ta livet av det istället genom att hänga det här. Och den personen som är på bron där dyker ju upp även nästa gång han dör, alltså när han blir skjuten. Han verkar ju helt medveten om vart han är. Han verkar ju inte vara en sån som har druckit ut av vattnet, om man säger. Och han bara råkade vara ute på den där bron. Och han sitter i den här baren och säger, alltså första gången så hade han ut mission, och den här gången så sitter han i den här baren och så säger han att, eller så säger Kevin att jag måste komma tillbaka. Jag är inte redo, alltså jag har mycket kvar att göra. Och sen så säger ju han, ja, alla säger så som kommer hit.
What is this? Sorry, do I know you, mate? Of course you fucking know me. We met on the bridge, you had a noose around my neck.
Oh, sure, I remember. Uniform threw me off.
Did you call me?
Called you.
I got a call. There was a cop getting attacked down here.
Huh. The only cop I see around here is you, officer.
Suppose this crowd could turn on anyone if they can't sing for shit.
Just tell me what I need to do to get back.
Why do you want to go back?
Because I have a family, because I love them, and I need this.
Yes, you love your family. It's not your time. Still got so much to live for. Oh. Come on, be original, mate. Why should you go back and the rest of us be
Because I deserve to.
You deserve to.
Yes. Now tell me how.
I already did.
Excuse me?
If you want to get out of here, all you have to do is sing.
Jag tror inte jag har sett den bilden du pratar om.
Jo, du...
Jo, men det här med att han skulle vara Gud.
Att han skulle vara Gud.
Ja, det var det du menade som jag blev förnärmad. Precis. Ja, precis. Jo, för det jag sa var ju att om Gud skulle ha en fysisk form i tv-serien så tycker jag att det skulle ta bort så mycket av musiken, så jag skulle tycka det var så tråkigt.
Ja, det är bara en spaning från min sida. För att sen säger ju han även hur han ska göra för att komma tillbaka, och det funkar dessutom.
Mm. Alltså, det blir inte riktigt en fysisk form, för det är ju bara i själva det. Ja, världen, eller måste jag säga.
Precis. Och...
Ja, människoform.
Ja, precis. Mm.
Och jag tror inte att de någonsin rakt ut kommer säga att det här är Gud. Och Patty i avsnittet, hon har ju alltså flera former. Hon är ju det här barnet, och sen blir hon sig själv. Och, ja. Så att det uppenbarligen är ju funky stuff going on i den världen. Eller mellan världen eller vad det är, men det känns ändå som att om det inte är Gud så är det kanske ja, någon ängel eller någon gatekeeper eller någonting. Det känns som att han skulle kunna vara någon typ av Guds figur, för han säger ju också att det här missionet att att sjunga, att det är inte tillräckligt ja, svårt för dig att gå upp där och sjunga, och ja, men sen gör han det, och så efter han gjort det så vaknar han upp trots att han blev skjuten och kulan åkte rakt igenom. Och jag fick känslan dessutom om i den här oerhört gripande scenen i slutet där vad heter han nu som sköt honom?
John,
ja, just det, han, som är världens non-believer. Alltså när han börjar gråtskratta och med musiken återigen. Och när han torkar bort, alltså torkar blodet, och Kevin säger att det gör ont och så, men sen när de visar att han torkar bort, så tycker jag att det ser nästan ut som att han inte har blivit skjuten, alltså att han är läkt, och jag vet inte om han är där, för han stapplar ju fortfarande och sånt, men det känns som att om han var läkt där så skulle det kunna vara varför John gråter. Alltså för att han förstår att det finns någonting större än så som hans värld var, och ja, det skulle kunna visa på det här bandet som de får där. Det känns ju som att de kommer ha ett starkt band i nästa säsong, om det nu inte var så att han försvann i med jordbävning. Ja, vem vet vad som kommer hända, men det, jag tror inte och hoppas inte att de skriver ut honom ur nästa säsong, för att han är ju verkligen superstark karaktär, fast man inte gillar honom så mycket. Jag gjorde inte det.
Får jag bara säga det här, att jag avskyr John.
Ja, jag avskyr honom också, alltså som
han är
karaktär.
Otroligt osympatisk, och ja, jag kan inte beskriva vad jag ogillar honom.
Och han bränner ner hus, alltså om folk inte är som han tycker, bara, ah, men okej, jag är brandman, jag bränner ner ditt hus, och så kan någon annan flytta in där du bodde och bygga upp ett hus, för det är ju hur många som helst som vill flytta in på det där stället där de bor. Miracle. Och den, deras signaturmelodi också.
A house of you, we knew for sure, a miracle.
Miracle-låten.
Ja, som, den är dålig.
Den är ju dålig, men ja. Väl, det är ju lite kul ändå när The Guilty Remnants sjunger den i sista avsnittet.
Jag tycker det är kul också att han, i och med den här branden som han var med och startade för att bränna ner den andra killens hus, så orsakar han ju sina nya grannar, så att säga, för att de tänkte ju flytta in på övervåningen tillfälligt i det här huset som brann ner. Och när det brann ner så köpte de ju istället det huset bredvid dem.
Precis.
För $3 miljoner.
Ja, precis.
det var ju lite ett överpris också för dem. De hade ju någon, höll ju på någon budgivning och
ja,
okej, jag har så här mycket pengar. För hon har ju förlorat hela sin familj, så hon fick ju jättemycket pengar från staten. I såna
budgivningen var väl på 1 miljon eller
ja, och hon bara, $3 million! Och alla bara, och ja, sen fick de komma in.
Hon kan inte anskas med pengar, jag
tänker.
Nej, för, alltså, hon hade kunnat säga typ $2,100,000, så hade hon fortfarande haft $900,000 liksom.
Mm.
Och troligtvis hade ingen bjudit över ändå. Dåligt, men vad ska man göra? De bor ju i ett himla ruckel också, fast det är ett ruckel på ett bra ställe, tror hon. Hon vill ju bara känna sig säker, får man förstå. Precis. Vilket inte funkar så bra kanske, ändå.
Men sådär.
Sådär, ja. Men ja, sen, vad tyckte ni om att hon stack när han berättade att han hade Patty med sig?
Ja, det blev jag lite överraskad över. Jag kände som att hon hade mer tillit till honom, eller mer liksom, att de hade ett...
Alltså att hon kunde köpa att han var tvungen att sova liksom med handbojar och sådana där. Han sa ändå inte att han hade försökt ta livet av sig.
Nej, men det gick gränsen och det blev jag lite överraskad över.
Att han blev så himla arg över att Patty, alltså det känns ju mer som att hon borde blivit glad att han sa sanningen och typ tänkt mer som Laurie, att det här kan vi liksom, det här kan vi bota. Men uppenbarligen så var det var där hon drog sin gräns. Men sen så ringde han ju och sa det här att ja, om jag kan garantera att jag har kan få bort den, tar du tillbaka mig då. Och det är då han åker i avsnitt 7 där till och ska smutta på lite gift.
Men hade det skulle det ha någonting med att göra kanske att hon trodde honom och att hon kände sig osäker med av hennes närvaro?
Kanske med barnet eller något. Ja, kanske.
Jag vet inte. Nej, det var lite mystisk.
Ja, det var en av de få grejerna som jag inte riktigt, alltså som jag inte köpte rakt. Och jag tyckte att hon överreagerade. Alltså,
ändå, lite.
Alltså hon kunde köpa att han hade i sin sömn rövat bort och orsakat Pattys död. Det har han berättat liksom. Och alla de här konstiga grejerna som han har liksom berättat redan. Men ja, just att han fortfarande ser Patty och pratar med henne. Ja, där drog hon en osynlig gräns.
Kan vi prata några sekunder om han som ger Kevin giftet, nämligen Virgil?
Absolut. Att, mer än några sekunder.
Ja, nämns det klart och tydligt någon gång vad Virgil hade gjort?
Nej, inte mer än att man ska väl förstå att han var pedofil.
Ja, det var väl så. Det var den känslan man fick.
Jag har läst väldigt olika teorier om detta. Uh-huh. Dels att han skulle ha förgripit sig på Michael. Men en teori var att han skulle ha förgripit sig på Erika, Johns fru, och gjort henne med barn. Och då skulle han på något sätt alltså vara förälder till,
pappa till Michael.
Michael och Ivy.
Nej, så det har jag inte tagit. Vem vet, vi har ju inte fått veta helt och hållet, men min story helt enkelt varit att han var ju den prästen i byn tidigare, och jag har antagit att, eller först tänkte jag ju att John var hans son, men efter ett tag, så det får man ju veta i sista avsnitt också, så det är ju Erikas pappa. Men jag tänker ju helt enkelt att hela anledningen till varför John är som han är och inte tror på någonting, det är ju för att han var väl troligtvis en kyrkpojke back in the day som blev pedofilad utav Virgil. Och vilket är anledningen till att han också sköt Virgil en gång i tiden.
Och sen blev ihop med hans dotter.
Ja, det kan han ju varit. Alltså, de kan ju fortfarande bli kära liksom, oavsett vad som
han har gjort.
Och det är inte säkert att, alltså att han berättat exakt till en början vad som hade hänt och försökt förneka och vad vet jag. Men så har jag liksom tolkat att det var han någon gång som blev ljust. Och det säger väl också, det antyds ju i sista avsnittet i alla fall att det är han. som blev utnyttjad. För Kevin säger ju att
de står inne hos hundarna där, eller?
Ja, att Virgil sagt att för först säger ju John att han inte alls hade träffat Virgil. Och då säger han att jo, din pappa berättade vad han hade, nej, inte din pappa, men Virgil berättade vad han hade gjort mot dig när du var liten. Och sen så svarar ju John att he hasn't said anything, it's not true, alltså typ sådär. Och då förstärktes det för mig i alla fall att okej, han blev utnyttjad utav Virgil och Virgil var präst. Och jag tänker på filmen Spotlight som är ute och handlar om hur korrigossarna utnyttjade utav präster. Så det är ju bara min tolkning. Men det var ju en spännande tolkning som du hade, att Virgil skulle vara deras barnens pappa, men så långt hade jag inte tänkt.
Nej, det var en teori jag hade läst. Jag hade däremot en annan tolkning själv, att det här med att Ivy grät, det här med badrummet som svämmade över och allting, att, att det var någonting med Ivy.
Jag fick ju för mig att John hade förgivit sig på henne.
Mm.
Att det liksom har gått, att han har blivit likadan.
Mm.
Att han blev antastad av Virgil, och sen har han blivit så skadad av det så han har antastat sin egen dotter.
Det hade jag inte tänkt förrän ni säger det nu, men det skulle i så fall förklara för mamman frågar ju Ivy gång på gång på gång ute på den där bron liksom varför.
Mm.
Och det enda, hon skriver ner, det är ju you know why.
Ja.
Mm.
Så det skulle kunna vara i så fall att
att hon visste om det fast inte gjorde något.
Ja, något sånt. Men hon hade ju också tänkt att lämna John innan allt sånt här hände. Fick vi ju veta. Och jag tänkte att de kanske bara hade, alltså han hade varit jäkligt fysiskt, alltså slagit dem eller alltså sådana där grejer.
Mm.
Så jag hade inte tänkt att han
hade... Ja, det behöver ju inte vara sexuellt övergrepp, men alltså något sånt.
Men det har ni rätt i, att det skulle kunna vara att det inte gått i arv eftersom att de inte var släkt, vilket man i alla fall många verkar ha trott tills.
Nej, men att han har blivit så uppfuckad av det som han var med om när han var liten. Så att,
om det nu var han som var med om det. Men
ja, jo, det, men jag tror på din teori här. Du har ju haft fel förr i och för sig då, men...
Ja, det är det. Vi kan ju ta det när vi ändå... För det handlade ju om Virgil. Det var ju det avsnittet med den största cliffhangern när Kevin åker dit till honom och tar det här giftet för att dö.
Mm.
Och Virgil har ju berättat allt, hur det ska gå till och sådär. Det som händer efter det, det är ju att, eller innan så har ju Virgil berättat om den här sprutan som han ska hjälpa till och göra så att han kommer tillbaka till liv igen. Mm. Och jag tolkade det som att det faktiskt var så. Och det hade varit ett litet, verkar som att det varit ett litet bråk mellan Virgil och Michael precis innan när Kevin kommer dit, och då säger ju Virgil att Michael, han ska gå nu. Och Michael ser liksom upprörd ut verkligen.
Mm.
Och jag hade ju trott att Michael hade kommit dit för att berätta för Virgil att det här handavtrycket som hade han tidigare varit i avsnittet, att Kevin hade ju lämnat det här handavtrycket.
Mm.
Och jag tänkte ju att det hade kommit tillbaka som en match och att
på Kevin,
och att John letade efter Kevin, och att Michael hade varit och berättat det här för Virgil.
Och att han då, Virgil, skulle hittat på hela den här historien för att ta livet av
Kevin. Ja, inte hittat på trodde jag inte, utan jag trodde att han kanske kunde göra det och att han från början hade tänkt hjälpa till. Men att efter han fick veta att det nu hade kunnat vara Kevin som hade rövat bort hans barnbarn, eller dödat hans, alltså man vet ju inte, de visste inte vad som hade hänt med Ivy, att han helt enkelt bestämde sig för att inte återuppliva honom, för jag trodde att han var tvungen att bli återupplivad liksom från andra sidan med den här sprutan, och att han, för att han sprutar ju ut det och sen skjuter sig själv i huvudet. Så jag tolkar så att okej, Kevin kommer dö på riktigt. Virgil gör det här för att sona sitt brott mot John. Och sen skjuter han sig för att han inte kommer kunna leva med och ha dödat någon.
Och min teori då, den var ju då att han hittar på grejer med sprutan för att lugna Kevin och för att få honom att verkligen dricka giftet.
Precis.
Och sen så är det onödigt att han tömmer ut den i och för sig då, men att han sen skjuter sig själv för att han ska komma till samma ställe och hjälpa Kevin.
Precis, och när jag hade sagt allt det här som jag sa till dig,
ja, så
i text
jag,
på Facebook,
så ja, min teori låter ju inte alls lika trolig, kände jag då.
Och det kände inte jag heller, och tänkte att nej, men du har ju fel, Gustav.
Ja.
Så enkelt kan det ju inte vara. Det skulle ju vara astråkigt om det var så. Ja. Himla, himla konstigt. Hela säsongen varit bra, det måste vara mer invecklat.
Mm. Och jag hade avsnitt. Ju en teori också.
Mm.
Som jag skrev, alltså jag vet inte hur jag tänkte det riktigt, men han har ju kommit tillbaka från döden tidigare, Kevin. Det är ju någonting som skyddar honom, som vill att han ska hålla sig vid liv.
Nej, han har väl aldrig dött.
Nej, han dog ju aldrig, men han blir ju räddad från döden en gång.
Ja, men i vattnet.
Ja, precis.
Ja, men precis när han hoppade i så försvann i vattnet, så han dog ju aldrig då liksom.
Ja, precis. Och då tänkte jag att den här... vad heter han nu? Virgil. Att han, det sker något så här gudomligt ingripande i närheten av Kevin varje gång han håller på att dö. Så att om han dör, eller håller på att dö, och jag är i närheten och dör samtidigt, då kommer jag ryckas med på något sätt i det här gudomliga ingripandet och följa med liksom. Hitchhika.
Jo, men då var det ju lite sant det med.
Ja.
Han följde ju med till hotellet.
Ja.
Men inte tillbaka.
Nej.
Jaha, nej, precis. Men det hade han väl kunnat gjort om han inte hade druckit av vattnet, så att säga.
Jo, men frågan är ju, han hade väl inget...
Nej, just det, han hade ingen där. Sån... precis, han hade
på samma sätt. Så han hade väl... Om min teori med den här gudfiguren stämmer, så hade ju han... alltså, när han hade kommit till den här gudfiguren, så hade ju han tagit livet av sig själv med vilja och vetat exakt vad han gjorde. Så jag tror inte att den här gudfiguren då hade givit honom ett uppdrag som han hade kunnat komma tillbaka ifrån. Men det är ju, om det nu ens finns en sån figur där inne som är allvetande, det vet man ju inte.
Men hur tolkar ni den här grejen då? Efter den hotellgrejen, när han skulle gå till brunnen med tjejen, så träffade han ju på den där killen med snaran. Då hängde det redan en del rep ner som var spända ner från bron. Så det ser ut som att det redan hängde folk från bron.
Det tänkte jag inte på, men det kan det ju vara. Det kan ju vara flera som har missions och försökt göra samma sak men förlorat
dem. Ja, det var det som jag funderade på. Då hade alla som mission och liksom åka till den där brunnen då på något sätt.
Kan det vara som Bröderna Lejonhjärta, flera steg, så här, typ Nangijala, ja. Nangilima?
Kanske, nej, men det jag tänker i så fall, det är väl att alltså eftersom han vad heter han nu? Dels pappan till Kevin har ju en sån här som har följt honom, och alltså man har aldrig fått se den, men man kan ju tänka sig att han har haft en liknande person som har sagt åt honom vad han ska göra. Och det verkar som att Virgil också hade det, så man kan ju tänka sig att alla som har haft en sån person och försökt bli av med sin måste ha ett sånt mission kanske.
Dog hans pappa i säsong 1 eller?
Nej, han är ju han sitter ju inlåst på det här mentalsjukhuset. Men
hur kom han in i hotellet där?
Får jag...
Han var inte med inne i hotellet.
Var han bara någon slags uppenbarelse?
Det ville jag ta upp sen. Jag ville prata om Australien nämligen, men det kan vi ta senare.
Nej, prata på det om Australien.
Okej, för jag upptäckte att det är ett återkommande tema i säsongen. Att det börjar ju redan i första avsnittet, när Michael levererar lite mat och så till han i tornet, så får han ju ett brev som man ska skicka till en David Burton i Australien. Och detta namnet återkommer sen i en nyhetssändning där de säger att David Burton har hittats i en grotta i Australien. De tror att han hade varit död, och nu har de hittat honom i en grotta, och han säger att han har varit på ett hotell. Och sen är det ju Kevins pappa som säger att ja, nu ska jag resa till Australien. Och sen när Kevin är på hotellet så får han kontakt med sin pappa via tvn. Och då säger hans pappa att ja, jag är här i Australien nu. Så här, liksom.
Och så sitter han och eldar i hotellrummet.
Ja, så det är några... väldigt mycket Australien.
Mm, ja, den där
det första, har jag inte riktigt tänkt på. Men det är, nu när du säger det så...
Ja.
Det är roligt med David Burton.
Mm. Absolut. Ja, det finns så många blinkningar. Och det är på ett sätt... skönt att de inte berättar allting, för att det gör ju att mystiken blir hög, och att de berättar vissa saker som till exempel det med Mary och Matt. Men det känns ju som att när nästa säsong är slut kommer det fortfarande finnas frågetecken som man kommer vilja ha svar på, och man kommer aldrig få de svaren.
Alltså efter Lost så tror jag knappt att Lindelöf kommer våga liksom avslöja vad mystiken är. För det var så många som var besvikna efter slutet på Lost.
Mm. Och man får nog behålla mystiken i det. Det känns ju som mycket från det. Så jag tror att det kommer ju bli en bättre final. Om man tänker egentligen så, både förra säsongen och denna säsongs final har han ändå skrivit så att det skulle kunna vara det sista avsnittet. Så jag tror inte att han kommer knyta ihop det mer, alltså inte så mycket mer än vad han gjort i första och andra säsongen. Alltså rent förklara det stora hela.
För om de väljer att liksom försöka avslöja vad mysteriet är, så kommer det finns nog ingenting som skulle vara liksom tillfredsställande, känns det som.
Nej. Jag vet inte heller vad som ska, alltså det enda som skulle kunna ges en förklaring till, som man dessutom skulle bli väldigt irriterad på, det är ju om de berättar vart alla de här personerna försvann, eller att alla kommer tillbaka eller någonting. Det skulle ju för sig kanske vara en plott för nästa säsong, att alla kom tillbaka samtidigt med den jordbävningen som var i slutet där. Det här var
ja.
Hur ska man tackla det här då? Vart har ni varit?
Jag hade en tanke när jag såg första säsongen, och det var att det kanske är tvärtom. Det kanske var de som försvann som är kvar, så att säga, att det var de andra som sitter där och undrar, vart tog några vår mamma vägen?
Vart tog 98% av jordens
befolkning? Precis, vart tog 98% av befolkningen vägen?
Ja, att det är alternativa universum eller någonting, så att alla bara stack till ett annat universum och alla andra blev kvar. Ja, vem vet? Men de här diskussionerna, det här är ju sånt, det här är ju kul att diskutera så här och spana och försöka komma med idéer som ska visas, liksom antydningar till olika avsnitt. Men om de faktiskt säger rakt ut så här var det, då slås ju alla de sakerna som vi spånar om, alla de ballongerna slås det ju hål på då, för att då finns ju ett definitivt och jag tror inte de kommer göra så, för att
nej.
Det här är ju mycket roligare att ha det på det här sättet.
Absolut.
Men om de skulle göra på ett bra sätt, så hade det nog varit häftigt ändå. Men om säsong 3 bara börjar med att det visar sig att 2% av jordens befolkning är kvar och 98% är borta.
Det är ett virus som sätt. Några har skapat. Det är ett vetenskapligt experiment.
Nej, jag vet inte. Det måste vara någon väldigt smart lösning på det i sådana fall, om det ska funka. Men
ja,
det är en rolig tanke i alla fall.
Har ni sett serien The Fringe?
Nej.
Jajamän, jag älskar The Fringe.
Jag älskar också Fringe. Och spoiler för er som inte har sett Fringe då, har ni inte sett den nu så lär ni väl inte göra det heller, även fast det är en väldigt bra serie. Men man måste ju ta sig igenom den fruktansvärda säsong 1, som är en sån här procedural.
Är det också Lindelöf?
Nej, det är Abrams är det.
Det är Abrams, ja.
Ja,
de i alla jobbar fall. Väl ofta ihop annars, va?
Ja, det är i och för sig möjligt. Men det är ju också John Noble, alltså så himla bra han är i den serien. Men ja, där är det lite alternativa universum och barn som knycks från ett universum och skapar oreda i ett annat. Och, ja, det skulle ju kunna vara något sånt i Leftovers. Vem vet?
Åh, Fringe, alltså jag älskar det. Inte nog med att det är så här parallella universum, flera stycken. Det skapas också alternativa tidslinjer i de här alternativa universumet. Jag älskar det.
Oj, det låter invärtligt.
Och sen The Observers som är utanför tiden. De kan vara överallt när som helst.
Ja.
Mm. Ja, det var en fin... Jag såg hela den serien medan min fru var gravid. Så att jag kommer ihåg att jag var tvungen att ta ledigt för att... ja... Jag var tvungen att hjälpa till i slutet hemma. Så jag tog det från jobbet. Men under de tiderna när min fru var sängliggande så hade ju inte jag så mycket annat att göra. För då hade vi ju inget barn än. Så då var det ju det den tid som jag haft absolut minst att göra. Och då såg jag alla 5 säsonger av Fringe på rak.
Alltså den börjar ju... Alltså man tror att det är någon slags Arkivex liknande från första säsongen, men sen utvecklas det ju till en helt egen stil liksom.
Precis. Ja, intressant va, Gustav?
Ja. kanske man
det var Fringe.
Ja, men jag har faktiskt fått
100 avsnitt. Nej, det kommer inte bli.
Nej, jag skulle precis säga det. Jag har faktiskt fått en vän och se han pratade om att han gillar alternativa universums filmer och sådana där grejer. Mm. Och det finns inte så mycket sånt. Och då tipsade jag om Fringe. Och sen så sa han ju så att det var 100 avsnitt. Och sen sa jag dessutom att man måste se ända fram till mitten av säsong 2. Och det är först då som magin börjar. Det är då man börjar älska det. Och sen så är det några fantastiska avsnitt. Det finns ju något avsnitt som är nästan så här 9,8 och sånt där på i betyg på IMDb. Så att de lyckas ju superbra sen, men det är för mycket kött i början. Så det var dumt att de hade en sån första säsong. Då visste de inte riktigt vad de skulle göra. Sen blev den förnyad och då så körde de med en lång story som sträcker sig över flera säsonger. Den första säsongen är ju varje avsnitt där tar en början och ett slut på. Som en CSI fast övernaturligt typ. Ja, nog om Fringe. Ska vi kanske zooma in på det absolut sista avsnittet innan vi rundar av för dagen. Innan att fokusera på det så kanske vi får in lite från några andra avsnitt också. Vad tyckte ni om finalen på det här den här säsongen? Var den tillfredsställande?
Det som hände på bron tyckte jag inte var tillfredsställande. Den här hypen som hon, vad heter hon nu, Meg, hade målat upp det, att det skulle vara så otroligt fantastiskt. Ja. Det kände jag att det hände inte.
Nej, jag tyckte också att det blev lite antiklimax där.
Men är det inte lite det som är hela hennes grej och The Remnant? Alltså, de är ju egentligen anti-fighters och att hon, jag vet inte. Jag gillade det ändå på något vis när alla kom gåendes i vitt över bron där till slut. Och sen egentligen så vill jag gå tillbaka till avsnitt 9 i slutet. Alltså när Tom hittar den här husvagnen. Och man tänker ju att det ska vara några sprängmedel. Eller jag tänkte i alla fall att det skulle vara några sprängmedel där.
Jag trodde det var en atombomb till och med.
Ja, till och med. Och sen så är det något som lyser. Och så tänkte man, vad är nu detta? Och sen så är det ju Ivy som står där. Han vet ju inte vem hon är, men det vet ju vi. Och då, jag blev så fantastiskt glad att jag inte hade sett det komma. Och Damon har ju pratat, också om att om det här hade varit en serie med lika stor följskara som vad heter det nu?
Lost?
Nej, inte som Lost också, men som den serien som vi alla blev så besvikna på i somras, som var True Detective. Där det fanns Reddit-grupp efter Reddit-grupp på eller tråd på nätet där alla gick inom alla avsnitt och försökte hitta vem mördaren var, och han hittades ju relativt tidigt. Nu ska jag inte spoila vem det är, men han är ju med. Det är ju någon som är med i början som kommer in sen igen i alla fall. Som är en utav the bad guys. Det är inte hela plotten, så att den är inte förstörd för er som lyssnar på det. Vi kan fortfarande se det. Men där så hade många, och även jag, nåtts utav den teorin, och den stämde, vilket var lite tråkigt. Men här så hade jag inte nåtts utav någon. Någon hade tänkt att okej, Ivy, hon var inte tagen, hon var bara med i The Guilty Remnants helt plötsligt.
Nej, det hade jag nog aldrig heller riktigt tänkt.
Det finns ju en scen där hon åker i bilen och de säger ingenting. Ja, precis, de är tysta i första avsnittet där. Det är jättekonstigt. De är glada och hoppar i vattnet och dansar och leker, och sen åker de iväg i bilen och är helt tysta och iskalla.
Precis. Det tänkte inte jag på alls. Nej, men det, så det, gjorde det, de ju sen igen när de åkte iväg. Ja,
det tänkte jag bara på för att jag såg om förstås.
Ja.
Okay. Och jag tänkte på det eftersom att jag läste en intervju med Damon om det också.
Mm-hmm.
Men där fick han frågan, ja men springer de alltid nakna genom skogen också? Alltså,
mm.
Och då svarar ju Damon att alltså, den del av The Guilty Remnant som vi har sett tidigare är bara en liten del från en stad. Och med alla de som var där var ju också vuxna människor, alltså väldigt mycket äldre som gick med, och att det är fullt möjligt att några yngre, alltså ungdomar som väljer att gå med, gör det på ett liksom annat sätt med en annan approach. Ja.
Men sen en annan grej då som får en att tro att de här Guilty Remnants, att de vet lite mer, det är att de valde att försvinna precis när det var en sån här jordbävning. Visste de om det, att den skulle komma, eller?
Vilken jordbävning menar du då?
De här tre tjejerna, de försvann väl samtidigt som vattnet försvann i den här...
Nej, det var nog bara slump.
Det var bara slump att han... Det var ju för att han hoppade i vattnet, tänker man ju.
Mm.
Alltså, han kollar ju på dem och de kollar på honom, och de har ju stageat bilen och allting.
Men det blir väldigt lägligt för dem att de försvann i samband med en sån här jordbävning, för det...
Jo, det är det ju visserligen.
Men de trodde inte att de hade försvunnit på det sättet, va? Utan de trodde att de var kidnappade. Något från satt ju ut massa efterlysningar och...
Mm.
Ja.
Ja, det var väl mest för att det var i den här stan.
Och Miracle.
Mm.
Ja, bilen var typ låst inifrån eller vad den var.
Ja, alltså det är ju...
Nej, men hade det skett någon annanstans i USA så hade de bara tänkt att det var en vanlig sån försvinnande, men nu var det ju i den här...
Ja, det var som... Ja, precis, samtidigt.
Men sen så vet man väl inte heller, har det någonsin varit någon som har försvunnit i en andra våg?
Nej, i och för sig.
Och sen en annan anledning till att de utreder som ett brott, det är ju också handavtrycket på utsidan av dörren.
Och angående handavtrycket, jag känner en viss koppling där med temat handavtryck, att han har ju förmågan, den andra personen, att avläsa handavtryck.
Mm.
Och det är roligt för att han avläser ju pappans handavtryck där, Johns handavtryck, och säger att någonting dåligt kommer hända. Och sen senare så spelar ju ett annat handavtryck roll i den händelsen, i och med att hon försvinner. Så att, ja, handavtryck återkommer som tema.
Mm.
Och en sak, jag måste bara fråga er, hur 17 han Kevin till det här vattnet, källan, före tjejerna som åkte bil? Alltså, vi fick se tjejerna åka från födelsedagskalaset där, och jag antar att de åkte raka vägen till källan.
Mm.
Och där träffade de på Kevin.
Och då hade han varit hos den här Virgil, ja.
Inte
ja,
nog med det.
Han hade gått Kevin, och sovit. Och...
Ja, lagt sig och sovit. Han hade gått, för att bilen var fortfarande kvar. Han hade gått till Virgil.
Mm.
Och sen därifrån så hade han gått till källan och ändå hunnit före tjejerna. Kan han teleportera kanske?
Fast det är ju inte säkert att de åkte dit direkt heller. Det är ju inget.
Nej, det är sant.
Som säger det. Alltså, de skulle ju iväg tillsammans och göra någonting. Alltså, de hade ju en story till alla.
De kanske gjorde det och alltså, gjorde det först för att inte...
Om de nu ville liksom stagea någonting och försvinna, så försöker de väl att hålla... De vill ju vänta tills det är mitt i natten och alltså när ingen kan se att de faktiskt försvinner med vilja. Liksom. De måste ju... De tar sig någonstans till en annan bil och alltså alla såna här bitar. Så det måste ju göras någon gång.
Ja, för det var en annan bil som stod. Eller var det?
Ja, på något sätt tar de sig ju därifrån i alla fall.
Mm.
Det var väl en annan bil som stod där, var det inte det?
Jag vet inte.
Ja. Nej, jag minns inte heller.
Nej, jag minns inte heller, men de tar sig ju därifrån med vilje. Så att om det nu, de kanske var tvungna att köra dit två bilar, kanske de körde dit en bil först, går tillbaka... Nej, om de gick tillbaka där de inte började tåg tillbaka. Ja, jag vet inte. Det var ingenting som jag spånade på att han hann dit först just.
Nej, det har inte jag heller tänkt på, men nu säger det så.
Jag tänker att han gick dit och de råkade vara där bara.
Mm.
De kan ju varit där jättelänge, bara inte just på det området. Skitsamma. det spelar egentligen ingen större roll i och för sig, men det är inget jag tänkte på, men nu tänker jag på det bara för att du nämnde det.
Ja.
För jag vet ju att han skulle ju precis hoppa i när de kom fram med bilen.
Mm.
Ja, jag har inte hunnit smälta den så jag kan ge en logisk förklaring, men det finns säkert någon.
Vi får googla lite, se ifall det finns teorier på det.
Ja. Mm. Och om någon lyssnare sitter inne med svaret så kan ni få skriva in på Twitter. Det är bara där jag finns.
Och gärna en karta hur långt det är från deras hus till den här källan och resvägen dit.
Man får gärna stega själv. Ja,
precis. Precis. Hemskt gärna.
Mm.
Ja. Nej, men är det något annat som vi tänker på i sista avsnittet som vi inte redan har nämnt?
Jag tycker det är lite konstigt att de kan orsaka så mycket skada i staden. Jag menar, okej, de var några stycken, men det bor ju ganska många i staden som hade kunnat hindra Guilty Remnant när de kommer och ska slå sönder saker.
Fast det är ju inte de som slår sönder saker. Guilty Remnants, de går ju bara in i det där huset och sätter sig på golvet och...
Är det inte de som har tänt eld och...
Nej, det är ju alla de här som... Alltså, det är ju tusentals som bor där ute som vill in på den här magiska marken. In i Miracle. Alltså, det är ju därför de har de här vakterna. Och det är, hur många vakter är det? 10 stycken eller någonting. Som vaktar en bro in i staden. Och så bor ju alla de här tältlägerna utanför och vill in liksom in i det magiska.
Mm, det är sant.
Och det är ju de här, till exempel hon som säger "It's not your baby." Alltså, det är den typen av människor.
Hon brände säkert ner mest av alla.
Ja, men typ, det är den typen av människor som tar sig in där och får liksom fri access till allting och har velat komma in där hur länge som helst. Och de går ju bärsärk liksom.
Mm.
Så Guilty Remnants, de sitter ju bara i det där rummet där väntalen typ och får slussas in, sitter och röker och sjunger en liten sång för Kevin när han kommer också.
Det är ju samma sång som också i början av serien, de tränar på den i skolan.
Det är någon slags psalm eller något de har skrivit för det här.
Är det den som Ivy sjunger då, va?
Precis.
Det är väl till och med i deras kyrka, va, kanske. Som de sjunger.
Ja, i början är det nog kyrkan.
Ja,
men de sjunger nog i skolan.
Jag läste någon på Twitter skrev att Meg, eller Liv Taylor, hon kan ju inte veta om den här sången i början. Så att troligtvis så är det ju Ivy som då har lärt alla. Så att det var någon på Twitter som skrev att det har varit kul. Alltså någon gång i det här universumet har det ju hänt att Ivy har skrivit ner låten och de har liksom haft en körövning någonstans för det här this moment, att de ska sjunga Miracle-sången i Miracle. För alla The Guilty Remnants från utsidan har ju lärt sig den också. Så att det är en liten kul tanke att någonstans har de haft en liten körgrupp.
Precis, det är deras nya grej, att de slutar röka och börjar sjunga istället.
Ja, men hon är ju lite hon känns ändå lite yngre också, Liv Taylor, än de här andra som har gått med i Guilty Remnants, och är ju lite så här, men varför ska vi göra på just det här sättet? Man får ju en annan känsla av The Guilty Remnants den här säsongen, att de finns ju i flera olika städer och har något centralt styre och grejer, och hon sätter sig emot lite hur just det stora styret ska vara. Nu kommer jag tänka på en sak. Hennes sexscen med Tom också.
Ja, när hon våldtar Tom, pojken.
Precis.
Den var lite underlig.
Det var lite underlig.
Det fick ingen förklaring till direkt, va?
Nej. Han frågar ju om det i det här avsnittet också.
To make you pregnant, svarar hon väl. Why did you do that?
To make you pregnant. Alltså att hon skulle göra honom gravid. Var hennes svar.
Ja.
Det var ju i samband med det så de dansade till den här låten som du gillade, Gustav.
Mm.
Som låter så här.
I wanted to get you pregnant. That's why I fucked you, Tom. Sometimes if I shout. Not awesome,
sorry, but I'm just thinking the right words to say. I know they don't sound the way they plan to be. If you wait around a while, I'll make you fall for me. I promise you, I promise you, I will.
Mycket bra låt.
Fast originalet som låter så här.
Ännu jag kan bättre. Inte leta upp.
Nej, okay.
kanske. Det kanske läggs till. Vi får se. Men ja. Så jag tycker Tom var en ganska, alltså, han är en ganska intressant karaktär som inte fick så mycket spelrum i den här säsongen. Han hade ju ganska mycket i första. Då tyckte jag inte alls han var lika intressant, för då höll han bara på med den där gravida tjejen hela tiden. Men jag kan ju tänka mig att det kommer hända mer med honom nu när hela familjen är samlad i det här huset. Och Kevin som har två fruar under samma tak. Det ska bli intressant att se hur de börjar nästa säsong.
Nu är hela familjen samlad i alla fall.
Ja, och lite kul också att Nora svarar ju, alltså hon ser ju jätteglad ut och säger, you're home. Och senast vi har sett dem i samma rum så var det ju när hon bara tog sitt pick och pack och drog sin osynliga linje. Det var lite intressant.
Ett av de bästa citaten tycker jag är i avsnitt 2. Patty säger en sak där till Kevin som jag tycker är, ja, det sätter tonen för själva serien. Hon säger ju till honom att det är oklart om familjen Murphy är en del av hans berättelse eller om han är en del av familjen Murphys berättelse.
Det speciellt i början på den här säsongen när de ger varje familj eller varje del av familjerna olika egna avsnitt också. Så kändes ju än mer påtagligt.
Det tyckte jag var jättebra.
Ja, det tyckte jag också var jättebra. Och där har ju han Damon sagt efteråt att han väldigt gärna hade velat ge Jill ett eget avsnitt också. Att han var ledsen sidelinade henne. Men i mån av tid så fick inte det med. Men han fick frågan om han hade fått lägga till avsnitt vad han hade gjort, och då hade hon fått ett avsnitt, sa han. Så vi kan väl räkna med att hon kanske får, om hon nu är kvar nästa säsong, så kan det tänkas att hon premieras lite och får ett avsnitt där. Vem vet.
Ja, de här tillbakablickarna ur andra karaktärers perspektiv tycker jag väldigt mycket om.
Absolut. Det är väldigt The Affair-ikt också. Har vi någonting mer som vi vill säga, eller ska vi börja nöja oss där kanske?
Alltså, jag har inget mer spontant så.
Nej.
Har Louise något mer uppskrivet på sin
lilla? Nej, jag har faktiskt sagt de punkterna som jag hade skrivit för att komma ihåg dem.
Ja, och jag tror jag har fått med allting också som jag hade på min lilla lista här. Att vi ens gör ett tv-avsnitt i What the Fuck-film, så det blir ju ett What the Fuck-tv. Det tyder ju på att det här är en serie som jag vill att många ska se. Många fler ska se än vad som såg den. För att det var ju tyvärr så att den nästan inte blev förnyad för att för få såg den. Men nu vet ju alla att det kommer komma en sista säsong. Säsongerna slutar inte med någon cliffhanger, så att ni behöver alltså inte invänta den säsongen, utan se det här nu. Visa för HBO att de har gjort rätt att satsa på det här, för vem vet vad som kan hända. Jag vågar fortfarande inte ta ut något i förskott. Någonting kan skjutas upp och sen läggs det på isen då av någon anledning, så jag vågar inte chansa på att bara för att de har fått klartecken nu att det faktiskt blir av. Så se det så att de står fast vid sitt ord.
Ja, precis.
Och det är ju trots allt ett What the Fuck-avsnitt ändå, så om vi ska ta och ge det ett betyg säsongen på What the Fuck-skalan, vart tycker ni att den passar in?
Det är rätt högt What the Fuck-betyg tycker jag, för det är, man vet ju aldrig riktigt vad som pågår, och Och sen så kommer det vissa avsnitt som det här International Assassin till exempel, så var väldigt hög what the fuck nivå på.
Jag säger 8.
Ja, jag tror jag ligger på en 8 också någonstans.
Jag säger att vissa avsnitt är på 7, vissa är på 9, så snittet får bli på 8.
Ja.
Så vi är unisont ense om att det här är en 8 av 10, och det är nog den högsta what the fuck markeringen hittills. Så alltså ett avsnitt som passar väl in bland dessa what the fuck avsnitt, till skillnad från det förra kanske, om ni lyssnade på det om Harry Potter med min fru.
Det var ganska lågt what the fuck.
Ja, det var inte så, det var kanske what the fuck gör det här avsnittet här.
lite så, fast det var mysigt.
Ja, det var det jag hoppades att det skulle kännas så. Men då tror jag nog nästan att vi tar och tackar för oss. Ni ska få berätta vart man kan höra mer utav er. Gustav, du var ju med i förra avsnittet, och det är i ditt flöde jag släpper det avsnittet, så,
Jag tror inte man missar min podd ifall.
Jag tror inte det heller, men du kan ju få säga om det är något du vill att folk ska veta ändå. Och sen så ska ju du givetvis, Louise, få berätta vart man kan höra mer utav dig om man inte har gjort det.
Lyssna på filmpodden, finns i samma flöde som den här podden. Följ mig på Twitter, @glarsed.
Punkt.
Punkt.
Mm. Louise?
Ja, lyssna gärna på mig och mina kamrater i Nu pratar vi film. Finns ju på alla sociala medier, det är bara att söka på Nu pratar vi film. Och mig lite mer personligen så kan ni hitta på Twitter. Ependyma _ Louise. Och ni kan även söka Ependyma, bara Ependyma på YouTube för att hitta lite roliga videor.
Och sen kan man väl spela dina spel också, va? Är det inte så?
Precis, i Super Mario Maker. Ni kan hitta mig på Miiverse om ni har Wii U. Det är lättaste sättet att hitta mina banor i Super Mario Maker. Sök på Ependyma på Miiverse.
Och jag kommer inte lägga upp alla de där koderna som finns.
Nej!
Men de hittar man, om man vill hitta dem så hittar man dem i din pods.
Precis.
Så är ni Super Mario Maker-fans så kolla in där.
Jag kan ju nämna bara lite kort vår hemsida då, och det är nu pratar vi film.blogspot.com.
Fantastiskt.
Tack.
Ja, men då tar vi och tackar för oss den här veckan. Och nästa avsnitt, om inget oförutsett sker, kommer vi att få den tredje medlemmen utav Nu pratar vi film som gäst, Peter.
Yay!
Och för första avsnittet hade vi ju vår L1, alltså Louis, som var med. Så att då har vi avverkat hela filmpodden och hela Nu pratar vi film med gäster i den här podden sedan. Får vi se vart vi ska ge oss hän därefter.
Ja, då får ni gå vidare till andra filmpoddar sen, tror jag.
Ja, precis. Jag har en liten krok som jag håller på att veva in.
Härligt.
Ja. Men nog om det. Mig hittar ni här. Och jag finns också på Twitter. @JonteBlomberg är min egen Twitter, där jag skriver om allt möjligt. Och What the Fuck Film Podcast är det som ni ska söka om ni vill ha enbart information om podden. Så då säger vi tack för oss. Tack och hej.
Tack så mycket. Tack och hej.
I'm sitting in the railway station, got a ticket to my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. each town looks the same to me. The movies and the factories and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again. I'll play the game and pretend. All my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me.